Tack för att du lyssnar på den här podcasten om USAs alla presidenter med dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du läsa Stolpes böcker så hittar du dem på hemsidan boklund.fi. Fler samtalsprogram kan du också hitta på sidan totalmedia.com. Total med TH.
Ladies and gentlemen, our national anthem.
Mr. President.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. So help me God.
Free at last! Free at last! Thank God Almighty!
Välkomna till den här podcasten som vi just nu kallar för Mr. President. Och vi pratar om just presidenterna i USA. Vi har kommit till nummer 2 och den som kan något om det är vår gäst och USA-kännare, nämligen Klaus Stolpe. Välkommen!
Tack!
Ja, då har vi ju avverkat första presidenten på detta maratonlopp. Ingen har sagt att vi måste slutföra till 46, men vi har i alla fall avverkat en, så vi är stolta över det. Och Washington var det ju naturligtvis vi hade då. Och en sak som jag tänkte på sen sist vi pratade, det är ju med Washington att han var född 1730. Det är jättelänge sen. Han, som du beskriver det i texter och även så som du berättar, han är mytisk och han lever idag kvar i så väldigt på något sätt levande ändå, men han företräder ju en helt förgången tid, inte det moderna Amerika som på något sätt han är symbolen för. Jag tycker det där är intressant att komma ihåg att han var född 1730, det är ju liksom Karl den 12:e tider.
Ja, det var inte går direkt, inte så att, men det är klart att första presidenten, och det ger ju automatiskt, eller nästan automatiskt, ett visst symbolvärde kring det hela, och speciellt eftersom han ju var väldigt betydande i kampen för självständighet innan dess också, så att det är ju sånt som liksom plussar på.
Han hör till en helt annan tid, han är en krigshjälte, en frihetshjälte, och jag tycker även, ja, flera av de andra founding fathers liksom känns moderna, men han är verkligen dåtid. Borde man tänka så? Borde man justera sin syn på honom lite och tänka det, att det är en sån där sagohjälte från förr? Eller vad tycker du?
Ja, lite grann är han, jag förstår vad du är ute efter, och lite grann är det ju så, för att han, att det är den här mytiska bilden som man har skapat om honom, som om han ska vara någon slags jätteperfekt individ, och jag menar, ingen är ju perfekt, så att jag menar, han var ju en gammal man då, liksom då franska revolutionen bryter ut till exempel, när han blev sen president, eller gammal, men liksom med tanke på hur pass kort tid folk överlag levde på den tiden, så var han ju liksom långt över genomsnittsålder. Ja, för övrigt, jag drog parallell till franska revolutionen, men också, det är ju samma år som han själv blir president faktiskt också i USA.
Ja, precis.
1789. Så.
Mm. Nej, men,
bara som kuriosa.
Men vi, jag menar, Finland, Sverige, vi har ju liksom nationer som länder som är otroligt mycket äldre, och vi har ju våra hjältar, men jag menar, i våra motsvarighet till Washington, för Finlands del måste det ju vara Mannerheim. Och det är ju väldigt, det är ju verkligen inte dåtid. Jag menar, det är dåtid. Men
Nej. Jo, men relativt sett mycket senare förstås.
Men ja, nej, men intressant. Det är ett perspektiv i alla fall att sätta in det här, att det är politiker och moderna, tycker man, ledare som faktiskt är från en lång tid tillbaka. Och frågan är hur det här kommer att brytas, när vi kommer att se den här moderniteten så att säga på riktigt slå igenom. Och det blir spännande att följa igenom de här figurerna, gubbarna är det ju, männen som vi kommer att prata om. Och nu ska vi gå vidare, och då är nummer 2, vi pratade ju om det där förra gången, att hur är det att efterträda en sådan galjonsfigur som Washington. Det är alltså nummer 2 som då kommer i skuggan av honom, kan man säga. Eller hur är det? John Adams.
Jo, det är ju klart att det är ju ganska hopplöst att efterträda en sån där, ska jag säga, mytisk figur som han ju redan, som Washington redan på, av sin samtid framställdes som. Så att till och med på till och med på sin egen presidentinstallation så var ju Adams i skuggan av Washington. Men titta, där George Washington.
Ja, alltså. Okej. Okay. För han var med då förstås. Ja,
ja han var med. Också.
Men Adams kort, vad hade han för bakgrund? Hur seglade han upp? Han var också en av det här som vi kallar för, vad kallar vi det för egentligen? Founding Fathers säger man i USA, vad säger vi egentligen?
Nationens fäder brukar man tala om ibland. Mm. Grundlagsfäderna skulle väl vara mer korrekt, men det låter lite, kanske lite mer knöligt. Så att nationens fäder är väl en... Och ofta så används ju i dagens läge den engelska benämningen som är så himla mycket annat. Alltså att, för att då, folk överlag kan engelska så pass bra idag så att de här egentliga anglosaxiska eller engelska benämningarna söker ju sig in i alla tänkbara sammanhang. Jag menar, ta nu under den här coronapandemin så att man säger att man blir van med att man skärar screenen och så vidare. Så att det...
Ja, precis. Men John Adams, vad är han då för en av figurerna av de här founding fathers? Hur hade han, var det så att han hade varit utomlands en del och verkat egentligen?
Han var ju jurist från början och väldigt sådär aktiv och bångstyrig på många sätt, både på gott och på ont. Att, trots att han liksom var en sån här frihetssträvare ut i fingerspetsarna så att ändå så åtog han ju sig ett väldigt intressant brottsmål var 1770 i samband med någonting som kallas för Boston-massaken, det vill säga då brittiska soldater hade blivit provocerade av en folkmassa och hade till sist börjat skjuta för att ta sig i försvar. Det var några som dog och det är ju ganska motsägelsefullt kanske i sig att de får John Adams som försvarare för att han var ändå väldigt mån om att saker och ting ska gå rätt till och det var väl uppenbarligen så att det var i självförsvar så han hjälpte till att få dem frikända och det skulle kunna förstöra hans anseende ganska ordentligt. Det här var ju då några år före den här formella frihetskampen kom igång, men att han gjorde en markering att det här med att rulla folk i tjära och fjädrar och så vidare så går inte för sig, utan det rätt ska vara rätt, så att han var väldigt principfast.
Det var en protest från folket mot det brittiska väldet under, som du sa, en bra tid innan det blev krig.
Ja, några år innan, för att irritationen så växte ju gradvis där borta i kolonierna och britterna så underskattade uppenbarligen den här kraften hos de som bodde i kolonierna och utgick från att det skulle vara mer sannolikt att det som vi kallar delstater, men två kolonier skulle ryka ihop internt om någon gränstvist eller något sånt, snarare än att man skulle ena sig mot kronan helt enkelt. Men att det var ju då med sådana här, man retade upp sig på sådana saker som beskattning. No taxation without representation var ett sådana här slagord helt enkelt, det vill säga att vi ska väl inte betala skatt om inte vi har någon representation i brittiska parlamentet kort och gott.
Just det.
Och det där var ju någonting som helt enkelt eskalerade sen. Så.
Men han hade alltså deltagit som kraft i kraft av ambassadör, var det så han hade varit, var det hans starka liksom förspel innan han var med i blev president?
Ja, alltså han hade varit då ambassadör både i Frankrike och Storbritannien eller England helt enkelt. Så att, och även en sån grej så att den här freden i Paris 1783 så hade han ju varit med och förhandla fram helt enkelt. Det vill säga då britterna till slut slutgiltigt erkänner den amerikanska självständigheten.
När den fullkomnas, ja, i freds...
Ja, för att det var ett gäng, då var de 4-5 stycken som åkte över till Paris då och liksom kom överens om att nu skakar vi hand på det här och så är saken kirrad.
Men vi pratade förra gången om det här lite komplicerade, egentligen inte alls komplicerade, men bara för att vi har en bild av partierna i USA på ett visst sätt så var det inte riktigt så då, så det blir lite så svårt att förstå. Men alltså, hur var det med det här med partitillhörigheten och för hans del, och förändrades partisystemet under under att han kom in i det här, eller hur var det?
Jo, för att det blev allt tydligare, det som tidigare har varit lösa kopplingar liksom kopplat till vissa enskilda personer, så blev mer formaliserat helt enkelt, att det fanns vissa såna grundläggande idéer som gjorde att olika grupperingar skilde sig från varandra, Adams då hörde till det här gänget som kallades för federalisterna, och om man då vill kan man väl kalla dem för det första egentliga partiet då i USA. Det var sådana som helt enkelt upplevde, eller snarare insåg, att man behöver någon form av förstärkt centralstyre om USA ska överleva som nation helt enkelt, för att allting var så löst formulerat från början att delstaterna tryckte sina egna sedlar och de hade inte nödvändigtvis samma mått och längd och viktenheter och så vidare, så att, och sedan det andra gänget som kallar sig själva republikaner men kallas i litteraturen idag för demokratrepublikaner, även om det låter förstås helt knasigt, så det var ju mer måna om att delstaterna skulle sköta sig själva helt enkelt och att det inte skulle vara, man kan ju i och för sig om man vill jämföra med diskussionen om på vilket sätt EU ska styras, att i vilken mån ska de här enskilda länderna få bestämma själva och i vilken grad ska det beslutas i Bryssel eller Strasbourg hur man gör. Så att i den mån man kan dra en parallell med någonting som har varit flera hundra år tillbaka i tiden, men att det är ju ett sätt att belysa det på helt enkelt.
Men kan man tänka sig att folk som bodde i en viss stat då uppfattade sig som att det skulle kunna vara en egen nation, eller var det hela tiden så att man tänkte att man var nog i USA eller något sånt, men man ville vara väldigt självstyrande som stat, delstat?
Ja, alltså lojaliteten till den egna delstaten var ju nog uppenbarligen större än lojaliteten till USA. Mm. Där ser man exempel på längre fram också, då vi kommer fram till inbördeskriget, så blir då den här Robert E. Lee som var överbefälhavare för sydstatsarmén, så han var ju då han blev då från början tillfrågad om han ville bli överbefälhavare för nordstatsarmén. Mm. För att han var tveksam till det där att södern skulle bryta sig ur, men att han konstaterade att han kan ju inte liksom höja svärdet mot Virginia, sin egen delstat helt enkelt, så att det spelar in. Och då är vi ju framme liksom 60 år senare, men att det var ändå så att lojaliteten mot delstaten så var stark. Vi ska ju också tänka på, jag säger kanske självklarheter här nu, men att vi ska komma ihåg att folk reste inte omkring så mycket på den tiden, så de flesta människor hade väl knappt varit utanför hembyn och ännu mindre utanför delstaten helt enkelt, så att det var den värld man levde i, så var mindre helt enkelt än vad den är idag.
Men okej, så John Adams kommer fram som en federalist, han blir alltså president nummer två, men det var väl så att det fanns andra personer som egentligen var mer framträdande. Jag tänker på den här fantastiska musikalen Hamilton, som man kan ju lyssna på, har kunnat lyssna på nätet, på den fantastiska text och dokument, populärdokument av USAs historia. Till exempel Alexander Hamilton var väl egentligen den ledande federalisten.
Jo, att det var väldigt långt kring honom som federalisterna, ska vi kalla det, uppstod, om vi säger så. Mm. Men att han, det var ju lite lustigt med honom, att han var ju inte valbar helt enkelt, för att han var inte född i USA, förstås, ingen var ju född i USA eftersom USA kom till 1776, men att det är ju en president idag som måste ju vara född i USA, men egentliga formuleringen från början så var att man ska vara född i USA eller i de kolonier som liksom tidigare hade funnits, och Hamilton var född i det här som idag väl heter St. Kitts and Nevis eller något, alltså någon sån här, alltså ute i Karibien, så att han var ju inte infödd och därmed inte valbar. Han kunde ju ha en massa andra poster, finansminister mest känd som, men att skulle han ha varit född på ett annat ställe, så är det väl kanske till och med ganska troligt att det skulle ha varit han som skulle ha varit USAs andra president och inte Adams. Mm.
Så hur gick det till med valet? Det var ju det här, vi pratade lite om det förra gången, med de här två de här två valsedlarna man hade och sen möjligheten att sen bli vald, liksom att alla som har fått röster skulle väljas igen, eller hur funkade det här systemet nu och hur blev det för John Adams där?
Ja, alltså grejen var ju att det här är ju ett bra exempel på att de här founding fathers så tänkte ju inte i termer av partier överhuvudtaget och grundlagen skrevs, så att man hade då ett sådant här system var varje elektor så fick två röstsedlar vardera och då blev det så att den som blev nummer ett så blev vald och den som fick näst flest röster blev vicepresident. Att det blev väldigt konstigt för att det är ju helt enkelt som gjort för att man ska få sin bästa fiende som vicepresident, och det är ju knappast bra. En annan grej som ju också kan nämnas är att alltså, som jättebra exempel på att man inte tänkte i termer av partier så var ju det här att om ingen får en majoritet av elektorsröstarna så ska representanthuset få välja bland de fem som har fått flest elektorsröster. Det understryker ju att man utgick från att det kommer att vara regionala kandidater, att någon från Boston-trakten och någon annan från New York och sen någon från södern och någon från mittemellan. För det är ju liksom ganska... I dagens läge är det ju liksom en utopi att det ska vara fem stycken som får elektorsröster. Att det är ju i regel bara två stycken, antingen en demokrat eller en republikan. Men att det visar ju också att man hade inte haft den här rätta framförhållningen. Att man liksom kunde inte spå i framtiden och inse att småningom så kommer någonting sånt som partier att uppstå och bli ganska... starka, betydande aktörer i politiken.
Men då betyder det att det där systemet kommer aldrig i praktisk användning med de här fem, rösta på de här fem, eller hur? Så att det blev aldrig aktuellt?
Nej, för att ganska omgående sedan så ändrar man det till att det ska vara mellan de tre som får flest röster. Och då vi kommer lite längre fram, det vill säga då John Adams son blir president. Just så då har man en sån här situation att det är fyra stycken som får elektorsröster. Och då är det den här som är på fjärde plats som trillar bort helt enkelt. Och så får representanthuset välja mellan de där tre andra. Men då är vi framme vid 1820-talet.
Men John Adams är andra president, men han är första president som får en son som också blir president. Men har det hänt någon ytterligare gång i historien?
Och så det som kommer närmast är ju familjen Harrison, var det liksom farfar och sonen då som blir valda. Där mellan generationen blev inte president, men att William Henry Harrison blev vald 1840 och sedan nästan ett halvsekel efteråt 1888 så är det Benjamin Harrison som blir det här president. Familjen Bush så har vi ju, sedan kan man ju nämna de här Roosevelts också, de var ju släkt med varandra, men att de var ju inte en speciellt nära släkt, och då Roosevelt och Franklin Roosevelt.
Det är bra att poängtera, för det tror man kanske ofta, men...
Säkert, alltså i själva verket så var det ju så att Franklin D. Roosevelts fru Eleanor Roosevelt, så hon var ju närmare släkt med Theodore Roosevelt än vad Franklin var, för att Theodore Roosevelt var farbror åt henne, så hon hette ju Roosevelt som ogift.
Just det, de var sysslingar eller tremänningar eller något sånt där.
Ja, vad det nu blir, men att det är alltså nog liksom i åttonde led eller något sånt.
Men Adams då, det var nära elected majesty då genom att hans son blev president.
Ja, lite nog, ja.
Men det här med, som du nämnde då, grejen är att man får då, som vicepresident får man sin utmanare, det vill säga i det här fallet var det Thomas Jefferson, och det var inte helt rosig relation efter det där valet 1796.
Tidvis så pratade de inte med varandra överhuvudtaget, så det är ju fiffigt.
Ja, men man kan tänka sig att vicepresidenten hade kanske inte så viktig roll då, eller vad?
Nej, och vicepresidenter överlag så haft en ganska anmärkningsvärt undanskymd roll. Det är ju nästan otroligt, för att vi ska ju ändå komma ihåg att en som är vicepresident så är ju ett pistolskott eller ett hjärtslag från Vita huset helt enkelt. Så de borde ju de facto liksom vara väldigt involverade i alla beslut och sånt för att vara villiga att ta över med väldigt kort varsel och det har de mer sällan varit helt enkelt. Vissa gånger så har det ju varit typ senatorer eller kongressledamöter eller guvernörer som har blivit tillfrågade om att ställa upp som vicepresidentkandidat men vägra för att de har tyckt att det är som bara nonsens, att då liksom tappar jag ju all min makt.
Mm. Ja, så det finns inte direkt någon annan uppgift än att stå till buds när, om det skulle hända någonting eller rycka in?
Ja, viktigaste uppgiften, eller var viktigaste uppgiften, men att det är en sån här formell uppgift som är väsentlig, så är ju att vara ordförande i senaten och få utslagsröst där ifall en röstning blir oavgjord. Det här kommer vi att se de närmaste åren säkert flera gånger, därför att de är ju 50-50 och det är väldigt infekterat som vi vet mellan de här olika partierna, så att det kan ju alldeles bra hända att en hel del omröstningar i senaten kommer att sluta 50-50 och då är det Kamala Harris som fäller avgörande helt enkelt.
Mm, ja, just det. Vi pratade förut om det här med kopplingen till Europa. Han hade varit ambassadör, han förhandlade freden i Paris. Och det finns ju vad vi nämnde också förra gången, den här lite misstänksamheten att han har brittiska rötter och kanske egentligen är en sån här, alltså Adams talar om nu, skulle ha en sån här koppling till England som skulle vara lite tjorvig, och sen dessutom någon historia om någon prinsessa och vad det var, att han skulle vilja bli just Majesty och hela den historien. Men var han alltså britt eller var...
Nej, alltså grejen är det att då han tillträdde som ambassadör i England, han har ju varit ambassadör i Frankrike då tidigare, och då han skulle tillträda i England på samma post så blev han ju tillfrågad då av någon liksom högre brittiska ämbetsman att ja, till vilket skede så har att typ dina föräldrar från England, nej, men farfar eller farmor, nej, och ja, men då måste ju som i något skede han ju kom över dit, så sa han bara att ja, men alltså jag vet inte så mycket om det där, men att det finns alltså, jag försäkrar att det finns som inte en droppe blod i min kropp som inte skulle vara amerikansk, och den är amerikansk och ingenting annat, och den här konstaterat i otak, det har vi hunnit se exempel på ganska många gånger.
Ja,
så att, men att, för att de i den mån den tidens släktforskning är pålitlig, så det visar sig att hans släktingar hade kommit över redan omkring 1640, tror man, så att de hade faktiskt varit där länge. Och mot den bakgrunden så är det ju som svårt att ta det som något annat än politisk smutskastning, att liksom misstänka Nakan för att han skulle, man talar ju illa om honom, att han ville egentligen att USA ska börja höra till England på nytt, och att han ska bli någon slags vice kung i USA för att försöka få sin, eller få släkten på någon sån här stadigvarande post genom att gifta bort någon av sina söner med en engelsk prinsessa, men att det är som jag har ganska svårt att tro.
Fake news.
Ja, precis, där kan man väl tala om fake news. Och sen hette det också i den här samma mytbildningen att Washington skulle ha besökt honom tre gånger för att diskutera saken med honom, och John Adams vägrade att en gång så skulle Washington ha kommit i en vit uniform och en annan gång i svart kostym, och tredje gången så skulle han ta på sig sin uniform från frihetskriget och meddela och John Adams att han kör sitt svärd genom honom ifall någon försöker ställa till med något sånt där. Men att det finns ju alltså, folk hittar ju på vad som helst helt enkelt. Det gör man ju än idag, även om det går att kolla saker och ting. Men på den tiden så är fältet fritt för att tala och skriva precis vad som helst.
En sak när det gäller då att han var en founding fathers. Det var någonting med att han uppgav fel dag för självständigheten till sin fru, har jag för mig. Eller?
Jo, alltså... Det var så att den andra, alltså USAs nationaldag är 4 juli, 4th of July då, för att 4 4 juli så alltså, är då nationaldagen. Men att 2 dagar tidigare så hade man röstat om att man skulle förklara sig självständiga. Och det upplevde Adams som det här viktiga datumet. Så han hade skrivit ett brev åt sin fru Abigail eller vad hon hette. Att den 2 juli så kommer att liksom firas med pompa och ståt de här 100-tals år framöver. För att det kommer att vara USAs självständighetsdag. Men och i och för sig hade du rätt i att det var då man hade röstat om det, men grejen var ju att det var 2 dagar senare så antog man formellt den här självständighetsförklaringen och det, då valde man det datumet som ja, nationaldag helt enkelt, så att det var en liten miss där.
Förutser fel sak, men just i stridens hetta eller då när det hände så kändes det som en stor grej och därför sa han det.
Jo, så liksom... jo, för att det var ju den dagen som det där brevet är daterat också, att oj vet du Abigail, att vet du vad som har hänt idag, att vi har förklarat, vi har bestämt att vi ska bli självständiga helt enkelt.
Ja.
Så att det var ju klart, det kan ju vara i euforin över den saken. Så.
Men John Adams som person då, man har fått en del liksom intryck av att han var lite så här halvt osympatisk. Vi pratade om det, rykten om att han ville bli vice kung och såna här lite ja, hybristankar. Vad har du för uppfattning själv om honom som person?
Att han verkar ha varit väldigt så där introvert och lite depressiv och så vidare. Så att det är ju egenskaper som idag skulle vara ganska... hopplös att bygga en politisk karriär på, knappast underlättade ju på den tiden heller, så att han blev ju nog vald på grund av sin, vad ska jag säga, kompetens snarare än att eller upplevda kompetens snarare än att han skulle vara en sån trevlig person som allihopa gillar.
Mm, okej. Men han var duktig skulle du säga, kompetent.
Ja, alltså. Jo, alltså han vågar stå på sig och klart det kan ju driva sin absurdum också, men att jag kan ju ta som exempel så att hans mest populära åtgärd som president så var antagligen det som kallas för XYZ-affären.
Aha.
För att det var nämligen så att man hade skickat över en delegation till Frankrike för att föra förhandlingar med Frankrike om något sådana långtgående fredsavtal eller vad det nu var frågan om. Men att då de väl kommer fram så var det så pass korrupt där i Frankrike så att det var 3 tjänstemän som krävde en massa mutor för att de här amerikanerna ens skulle få träffa utrikesministern. Talleyrand hette han. Så att, och då Adams fick nys om den saken, så istället för att liksom försöka lösa det på diplomatiska vägar så han gick ju i taket helt enkelt och gick ut med den där informationen att det fanns en civika dårfinkar vi har att göra med, att de respekterar inte oss och så vidare och då visade han ju prov på liksom att han hade ryggrad helt enkelt.
Mm.
Ungefär samtidigt samma år då står han för sin största politiska fadäs som president, för att då blir det så att man inför en lag som heter Alien and Sedition Act, och det handlar om att Adams påstår att det vimlar av franska spioner i USA, så att man myndigheterna får rätt att helt enkelt utvisa på blotta misstanken folk som man tror att kan liksom jobba för främmande makt utan någon rättegångar eller någonting sånt. Men att det blir också att man kan dra in tidningar för att de är för att de skriver illa om presidenten eller regimen. Och grejen är ju att det var egentligen det som det handlade om, för att jag tror det var det så att ingen blev utvisad på grund av den där lagen, men däremot så blev tidningar indragna och framförallt så blev det ju en viss självcensur, eftersom man visste att risken är att skriva som jag vill så har jag ingen tidning längre. Så och det där, så jag menar, vi talar om freedom of speech och så vidare, men att det vägde ju ganska lätt i det sammanhanget, och det liksom väckte ett ganska stort missnöje med med John Adams, och sannolikt bidrog starkt till att han inte blev omvald.
Aha, just.
För att då han försöker bli omvald sen, så då förlorar han ju mot sin egen vicepresident, men att det är ju med ganska liten marginal egentligen sett i antalet elektorsröster sedan.
Mm. Men då, för att det där Frankrikeskräcken var inte kanske riktigt det, själva orsaken egentligen, menar du då? Att det kunde vara faktiskt att hålla pressen lite på mattan egentligen?
Så verkar det. Mm. Men att det var ansträngda relationer mot Frankrike då, just för att efter den där XYZ-affären så blev det här en väldigt irriterat mellan dem. Det kom aldrig någon krigsförklaring, men att det kunde hända sig att franska och amerikanska fartyg kunde liksom angripa varandra om de stötte på varandra. Man, det finns en lite lustig benämning på det. Man talar om quasi-kriget och quasi-war, för att det var liksom, det var sån där krig light, eller vad vi vill kalla det.
Ja, just det. Okej. Okay. Just det. Mm. Men som person, du har beskrivit honom också, hur han såg ut, och han var inte så här jätte, vad ska man säga, ja, han hade inte passat så bra i tv kanske, om man hade levt.
Nej, det var lite sådär, liten och trind och så vidare. Och sen så hade han, vi talade här tidigare om att det här är ju en svunnen tid, men han representerar också en svunnen tid inför delar av sin samtid, för han tyckte väl om sådana pudrade peruker, ja, och sånt som då inte var riktigt modernt då mera, utan det ansågs som någonting, ja, det var lite förlöjligande. Man kan ju också, nu liksom fabulerar jag kanske här, men man kan ju också tänka sig att i ett USA som just hade blivit självständigt, så kanske också det fanns ett litet sån här socialt tryck på att man ska finna sin egen väg, så att allt som påminner om någon sån här hovliv i Europa så var förkastligt på, liksom, per definition.
Mm, just det.
Så att man kan ju tänka sig att just sån här manér som någon sån här konstiga perukar eller något sånt så föll inte så god jord där, för att heja, vi ska inte, vad har vi för orsak att ta efter brittiska hov eller någonting sånt, att vi är en republik och därmed jämt, och då ska vi hitta vår egen väg.
Känsliga signaler liksom.
Ja, precis, det var det ordet jag letade efter. Ja.
Men alltså, det finns ju liksom i Washington, finns här någon sån där sägen, eller jag vet inte om man kan kalla det, men kring hur man ska lära sig latin eller vad det var när han var barn då.
Jo, det stämmer. Jo. Det var nämligen så att han hamnade och pluggade latinsk grammatik, och det låter inte som någon höjdare direkt. Och det där avskydde han då. Och så gick han och försökte tala med sin pappa då, att jag menar, det här är ju helt dumt, att får jag göra någonting annat istället? Och pappan så tyckte att jag måste få gräva diken. Mm. Att det, om du tycker, ja, men det lät ju bättre än latin. Så han grävde diken, och redan från första stund så konstaterade han att det var väl inte riktigt hans grej. Men att han var så pass envis, så att han grävde diken i 2 dagar i alla fall.
Okay.
Innan han konstaterade att kanske det fanns någonting med latinsk grammatik i alla fall. Men att samtidigt så han betonade, det var en sak som han tog upp själv och i olika sammanhang, och menade att det är ju ändå som formade hans personlighet, så att det var liksom vackert så, även om det nu inte var något riktigt kul, men att han lärde sig någonting av det i alla fall.
Mm.
Att det som kan kännas taskigt för stunden, så finns ju en risk att alternativet så blir ännu värre, helt enkelt.
Ja, det var ett pedagogiskt knep. Han såg värdet i den där tråkiga kunskapen. Men så pappan måste ju också framhållas som en bra förebild för amerikanska barn.
Ja, precis. Och sen när du frågade om då, ifall pappan liksom hade räknat ut det där, eller ifall han det bara råkar bli så, helt
ja,
enkelt.
Ja, han kanske ville att han skulle gräva diken i själva verket.
Ja, det kan ju vända.
Men att då så ägnade han sig åt latin, men för den skulle kunde han inte franska, för att han var, det var så att han måste lära sig franska då när han kom till Paris sen som ambassadör.
Visst? Ja. Då han kom till Paris då som ambassadör och gjorde sitt bästa då för att lära sig franska, och så blev han då tipsad om att det finns 2 sätt, förutom då att liksom plugga, men att två två enklaste sätten, så att antingen att gå och titta på komedier, franska komedier och teaterpjäser, eller skaffa sig en älskarinna, och han blev tillfrågad vad han tror att det är liksom ett fiffigare sätt, och han konstaterade att det mest fiffiga är väl att en kombination av båda, att både ha en älskarinna och det här och gå och titta på de här pjäserna, men han konstaterade för egen del att han föredrar de där pjäserna. Han hade inte behov av någon älskarinna, och dessutom så upplevde han då att språkbruket kanske kan bli lidande ifall han väljer det andra alternativet, så att det var bättre med teaterpjäserna helt enkelt.
Han var riktigt pragmatisk, och det var språk in, franska lärare, franska studier det handlade om, inget annat, så då kunde han få ett dåligt franska om han lärde sig gatans språk, så att säga.
Ja, precis.
Den här personen då, John Adams, har ju faktiskt varit föremål för en populär satsning då när det gäller en tv-serie faktiskt som finns på HBO, att man kan se den, och jag har inte själv sett den, men du har väl säkert gjort det, och det är ju intressant att det är bara en president som har en sån tv-serie. Vi pratade ju förut om Hamilton, var inte president, men han har ju en fantastisk musikal istället, men den här tv-serien, ger den liksom, är den värd att se om man är intresserad av en president som Adams?
Jo, alltså jag tyckte att den var jättebra, att verkligt bra, och det var vissa saker som jag blev osäker på det, så att jag googlade, jag minns inte vad det var jag kollade upp, men att det var någonting som jag undrade att är det här på riktigt eller inte, och uppenbarligen så har de nog gjort en god research, för att det var liksom, det överensstämmer nog med alltså de här huvudsakliga grejerna. Klart, på detaljnivå så kan man ju inte veta allt, men att den är trovärdig, och den är välgjord. Jag tycker att den är jättebra, den där tv-serien, så att den kan jag varmt rekommendera.
Ja, den är ju, nu har några år på nacken, 2008 tror jag den är ifrån. Och men att göra en berättelse om Adams tycks då finnas en poäng med det. Vad uträttade han som president? Kan man säga någonting om det?
Han är ju, ska vi säga, en av de där lite mer bortglömda, så att mot den bakgrunden är det ju lustigt att man väljer att göra en tv-serie om just honom, men kan ju hända att de tyckte att Washington var lite uttjatad eller något sånt, vad vet jag, men att det är ju ändå ett intressant och spännande liv som han hade före, i och med att han då var med i den här kampen mot britterna och allt det där. Okej, han var väl inte ut i fält direkt, han var ju inte gammal, men i alla fall att han var ju ingen ungdom under de där perioderna, men att jag tror nog att det hans ganska omvälvande eller omtumlande och händelserika liv som helhet som helt enkelt gör att det finns material för tv-serie, på om det nu var 6 eller 8 delar eller mycket det nu var. Allt handlar ju verkligen inte om då han liksom, om hans presidentperiod.
Nej, det är klart.
Han blir ju inte omvald sen heller, så att det är ju bara under 4 år som han är president.
Ja, precis. Men som president upprätthöll han då, det var en period som sagt, och upprätthöll han det som Washington varit med och skapat, eller lyckades han driva vidare några saker, skulle du tro?
Nu kan man väl säga att han var mer en sån här förvaltande president, för att han, han kom nog aldrig, som president så kom han nog aldrig ur Washingtons skugga helt enkelt.
Just det, ja.
Kan jag ju nämna också förresten att du tog upp hans ålder och det där, att han var född några år senare än Washington, men att han levde ju sen otroligt länge, att han var 90 år då han dog, och det tyder på att han måste ju rimligtvis ha varit en av världens äldsta personer i det skedet då han dog, för folk levde ju inte så länge förr. En kuriositet med det där är att han dör på USA:s 50:e nationaldag, alltså 4 juli, vad blir det, 1826, så dör han, och då var ju alltså, han var född 1735, så han skulle ha fyllt 91 senare samma år om han skulle ha levt tillräckligt länge, men att, eller levt en tid till, men det lika intressant det här är ju att hans rival och efterträdare Thomas Jefferson så dör samma dag.
Ja.
Och jag menar sånt går ju att kolla. Klart det kan ju att förfalska dödsattesterna för att få det att klinga lite bättre att oj, den stora patrioten dog på 50-årsdagen. Men att det lär uppenbarligen vara vedertaget. Och den här, det är lite lustigt med den här konkurrensen mellan rivaliteten mellan de här båda, för att John Adams sista ord så ska ha varit att Jefferson still survives, alltså att fasen också att han vann den här gången också, att han överlever mig. Men det visar sig att det var fel där, för att Jefferson hade dött tidigare på dagen helt enkelt. Aha. Men det kunde ju inte, fanns ingen text-tv på den tiden, så John Adams kunde inte vara medveten om den saken, för de borde ju inte grannar heller, så
nej, precis. Att
där hade han fel.
Och inte heller Twitter, ska jag tillägga.
Nej, precis.
Men alltså, så då de går bort samma dag. Det är klart att båda två då, Jefferson och Adams, de är ju också den här gamla stammen. Som du sa, Adams är ju bara 5 år yngre än Washington de facto. Så att han är ju också verkligen från en gammal tid som vi talade om i början. Men Jefferson då, det kommer att bli vår nästa samtalsämne i nästa avsnitt. Och som du berättade, deras relation hade väl kanske blivit lite bättre sen under åren, eller vad,
hur? Ja, det verkar så, för att även om de hade varit som hund och katt tidigare, så att med åren så började de helt enkelt brevväxla och liksom diskutera olika saker, så att det tycks nog ha varit så att de hade försonats helt enkelt och helt enkelt. Klart, de var ju, om man har varit USAs president, så kan det ju vara ganska trevligt om det finns någon annan som man kan snacka lite med helt enkelt. För det är inte så många som har den erfarenheten, så att det här.
Men det är liksom efter presidenttiderna för båda och senare.
Jo, för att den där rivaliteten var ju så pass stark, så att då Jefferson svor presidente, eller vid Jeffersons installation, så vägrar ju Adams att vara med. Så att han är en av få, det är alltså Donald Trump och John Adams och som några till som inte har varit med om efterträdarens presidentinstallation helt enkelt. Men de är väldigt lätt räknade.
Just, intressant. Ja.
Men det är ju andra sidan, om man ska ta Adams i försvar, så att det fanns ju, det här var ju så pass nytt, så att det fanns ju ingen etablerad kutym av vad som passar sig och inte passar sig. Att det kan ju hända att han ska medverka ifall det skulle ha varit en annan, att det skulle ha funnits tillräckligt många andra presidenter före, så att man skulle ha tänkt att hej, vänta snart, att vi har haft 10 presidentbyten tidigare och alla andra har varit med vid installationen. Men att det fanns ju ingen struktur, eller det fanns ju ingen norm på den där punkten vad som passar sig och inte passar sig helt enkelt. Så att.
Nej, beroende på, så han har väl tagit intryck av att Washington var på hans och stal uppmärksamheten. Men det vet man ju inte om det hade varit en fördel då. Om, han hade kanske inte kunnat stjäla den från Jefferson, och det var det han insåg, så han uteblev det.
Kan hända.
Men Adams då som president betraktat, i din utvärdering, och var ligger han? Det låter ju inte som han ligger särskilt högt.
Nej. Alltså, han hör ju inte någon av de här katastroferna. Det gör han inte, men att han är ju nog på en ganska sådär blygsam plats i presidentrankingen om vi nu uttrycker det den vägen, för att det finns ju alltså en jag tänkte säga uppsjö, men att det finns ju en hel del sådana som är liksom verkligt dåliga helt enkelt av olika orsaker. Så att säga, de som var just för det inbördeskriget och strax efter så var ju inte riktigt bra. Alltså de är undantag för Lincoln, men att där är en hel drös med historiska misslyckanden, och likadant de här som var på under mellankrigstiden, de som valdes på 20-talet, det var 3 olika gubbar, och de var liksom på olika sätt så var de dåliga eller mindre lyckade helt enkelt. Och sen har vi någon sån som Nixon, som blir praktiken borttvingad från presidentämbetet, så att det gick ju inte så illa för Adams, men att redan det att han inte blev omvald, så så är lite anmärkningsvärt i sig, för att de flesta presidenter på den där tiden så satt ju två perioder helt enkelt.
Ja, det, man förväntade sig kanske det, i och med att Washington redan hade gjort på så, gått med på det själv också.
Ja,
intressant. När det gäller då nästa avsnitt, Jefferson, hur är det med han? Vad har vi att se fram emot? Är det en president som blir långvarig? Eller hur?
Ja, han blir ju vald under extremt dramatiska omständigheter år 1800, för att det blir ju nämligen oavgjort mellan honom och hans tilltänkta vicepresident. Så att det är ju väldigt konstigt, och det är ju då man inser att man måste ju ändra system på det här sättet att utse president, för att det blev ju helt konstigt det där helt enkelt. Och sedan då han blev vald andra gången 1804, så att det är ju inget snack om saken, därför att då han ju köpt det så kallade Louisiana-territoriet av Napoleon, så att USA har blivit dubbelt större liksom, utan att man har behövt idka någon krigföring alls eller något sånt. Så att det är ju, han blir ju den vägen en ikon. Och det är ju klart att det där påverkar ju säkert också, åtminstone indirekt, John Adams ställning i historien, för att han är då så att säga inklämd mellan två av de mest kända presidenterna, Washington och Jefferson, och då är ju klart att då framstår han ju som, ja, vad ska vi säga, sämre än vad han egentligen var. Om vi tänker oss det här världsberömda monumentet Mount Rushmore, var man har de här ansikten av en del kända amerikanska presidenter uthuggna i ett klippblock, och det är ju då, där är ju då både Washington och Jefferson är ju med där helt enkelt. Det säger ju någonting om vilka han har att bli jämförd med av dels sin samtid, men också efteråt.
Ja, det var ju på så vis fint att han fick en tv-serie då ganska många år, 200 år efteråt, drygt 200 år efteråt.
Då han inte fick vara med på Mount Rushmore, så det är trevligt, ja, om han blir, får en tv-serie i alla fall.
Ja, precis. Nästa avsnitt blir det Thomas Jefferson för hela slanten. Tack Klaus Stolpe, det var fantastiskt. Och ha det bra, tack så mycket.
Ja, tack själv, tack själv.
Du har lyssnat på podcasten Mr. President, och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter, så hittar du dem på sidan boklund.fi.